Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden är äntligen tillbaka i samarbete med Sebbes djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta, nu lär vi oss om djuren. Okej, hej och välkomna tillbaka allihopa. Ja, jag fick meddelanden om att folk saknade djurfakta i förra avsnittet. Men jag var en traveling man och det var helt enkelt för svårt att få ihop. Vi hade ont om tid, det var dåligt internet på det skitiga italienska hotellet och mycket, mycket annat. Men jag är tillbaka och vi kommer än en gång ta en liten titt på reptilvärlden. Och vi har tidigare talat om krokodiler och alligatorer, men vi kommer djupdyka, hint hint, wink wink, dyka i alligatorer den här gången. För att det var nämligen någonting väldigt speciellt som fastnade hos mig, och det kommer vi komma till alldeles strax. Men för det första, alligatorer. De är bland de äldsta djuren på planeten. Den typiska amerikanska alligatorn började utvecklas runt 84 miljoner år sedan, och deras förfäder evolverades för mer än 200 miljoner år sedan. De enda reptilerna som är äldre än alligatorer är sköldpaddor, så det säger en hel del om hur gamla de är. De kallas oftast för levande dinosaurier, men det stämmer inte riktigt. Det skulle i så fall vara deras 200 miljoner år gamla förfäder som är det. Alligatorer tål inte saltvatten. De har inte det som krävs för att kunna få ut saltet från kroppen. Men de kan bli väldigt, väldigt stora. Hur stora tänker ni då? Ja, vad sägs om cirka 4,5 meter vägandes ungefär 460 kilo. Någonting i den stilen. Det är den största alligatorn som har fångats och vägts, och det gjordes faktiskt i Alabama av alla redneck-ställen. Tyvärr så dödades den, tyvärr blev den dödad av en jägare 2014 när den var någonstans mellan 24 och 28 år gammalt. Det är olagligt att jaga alligatorer i Alabama, men det är lagligt att göra det, men det finns väldigt strikta regler kring det som bröts i detta tillfället tyvärr. Så än en gång, människan är ett rövhål. Det som kanske är mest intressant med alligatorer är faktiskt att deras kön utgörs ifrån temperaturen som de är i. Så när ägget läggs, om det är varmare så blir de hanar, och om det är kallare så blir de honor. Deras ögon lyser i mörkret, och de, visst, de är köttätare, definitivt, och det är det de föredrar. Men det är inte ovanligt för dem att köra en liten flexitarian diet och käka frukt, grönsaker och annat grönt som finns i naturen. Men så vad är det då som fick mig att verkligen fastna vid alligatorer? Ja, detta är någonting som ni definitivt ska börja kolla upp på sociala medier, kanske börja följa på Insta, TikTok och så vidare, fast jag hatar TikTok. Wallygator, the alligator. Vem är det? Det är en emotional support alligator. Ni hörde det rätt. Det är inte bara för fluffiga däggdjur att vara sådär emotional support djur. Det finns en väldigt känd emotional support alligator som heter Wally, som är väldigt populär på sociala medier, som är otroligt älskvärd, som behandlas som en hund. Familjen som har honom går runt med ett koppel på, och han kan till och med simma i swimmingpool med en massa barn utan att ens komma nära att attackera dem. Det är nog den sötaste alligatorn jag sett i hela mitt liv, och ni borde definitivt kolla upp det. Men skaffa inte en egen alligator bara så där, för att de är faktiskt farliga djur. De äter ibland upp sina egna barn. De är de mest högljudda reptilerna som finns i hela världen också. För att när de ryter, då låter det ibland likt ett lejon. Och de kan ibland bära på ganska farliga sjukdomar också, som West Nile virus, vilket mer eller mindre är som en malaria. Så medan ni absolut ska ge Wally Gator mycket kärlek, så ska ni kanske inte skaffa en helt själva utan att veta vad det är ni håller på. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka. Vi kommer att prata om UFC Fight Night 211, där dels Ilir Latifi gick match. Vi kommer även att prata om Wolf Fight Promotion som var i lördags i Halmstad, där även my man Sebastian Wellner Martinez var på plats. Så vi har mycket att summera. Det kommer bli två stycken härliga avsnitt som ni har att se fram emot. Men jag börjar med frågan. Martinez, hur har veckan varit?
Uff. Veckan har påmint mig om att jag inte är 23 längre. Det har den definitivt gjort. Alltså, jag känner mig som Danny Glover i varenda dödligt vapenfilm. I'm getting too old for this shit. Nej, inte riktigt. Inte too old for this shit, men jag började lära mig mina gränser. Det var ju EM i Italien. Så det var 4 dagar där, kommentering och sånt. Och sen så åkte jag väldigt tidigt lördag morgon för att hinna med Wolf och... Alltså hotellet kändes ju lite grann som ett fängelse. Jag tyckte synd om alla fighters som... Alltså jag hade ju ett eget rum, men det kändes ju som att man var i en garderob. Så det var synd om alla fighters som fick dela rum på typ små obekväma sängar, skräckfilmsbelysning, myggor. Jag är sönderbiten av myggor, jag vet inte hur alla andra är. Och sen så, jag trodde inte det gick att få dålig pasta i Italien, men det gjorde det på detta hotellet tydligen. Stor besvikelse där... Men elog till svenska landslaget som gjorde väldigt bra och som inte klagade lika mycket som de kanske hade kunnat över vissa saker. Jag tyckte Daniel Shamkalov blev rånad i semifinal, och han förlorade ett kontroversiellt domslut mot en fransman som gick vidare till att vinna guldet. Och det var Shamkalovs sista tävling. Sista gång som han kommer representera svenska landslaget. Han förtjänade guld där. Alltså jag vet att han hade kunnat ta det, riktigt synd. Josefin Modiga måste se om hennes match, för att hon gick i stort sett finalmatchen i allra första matchen. Det var ett jämnt krig mot tvåfaldiga EM-mästaren Magdalena Szczerban från Polen. Superjämnt. Jag kunde inte avgöra liksom, när jag satt där och kommenterade vem som hade vunnit, men det blev split till Szczerban. Stort grattis till Nikolaj Milosevic som vann guld, och många, många andra fighters från svenska landslaget som fick medaljer och som bjöd på fina prestationer. Så grattis där. Och sen resan hem var ett rent helvete. Alltså försenat flyg i Italien, vilket leder till att det timmelånga bytet jag har i Bryssel blir typ en kvart, och jag måste kuta som Usain Bolt för att hinna till terminalen. Och jag tänker, ska jag försöka ta igen lite sömn? Det går ju såklart inte när jag är på flyget, alltså på flygplanet, och stressar. Fan, kommer jag hinna? Och när killen bakom mig försöker slå världsrekord i antal hustningar på ett flyg. Sen så tappar de bort mitt bagage. När jag kommer fram och det är två belgiska kvinnor som typ tjatar öronet av mig. Jag vet inte, de kunde nog inte vara tysta i mer än en halv sekund hela flyget, så det var omöjligt att sova då också. Ja, fy fan, helvete. Jag måste ge eloge också till min kära flickvän Nazi som var MVP och förberedde en massa grejer till när jag kom hem till Malmö och körde mig till Halmstad. Jag kunde vila lite i bilen. Wow, det har varit en intensiv vecka, och hon kommer faktiskt bjuda mig på spa på onsdag också för att koppla av, så ja, jag kommer återhämta mig.
Damn. Fan alltså, yeah. You're too old for this shit, det är helt enkelt så.
Och jag vill ha det jävla vinet jag köpte i Italien, och det är bortslarvat i min väska. Alltså, ja. Fan, jävla rival, vad fan de heter.
Ja, nej. Det är det där med väska. Jag har råkat ut för det där med väska en gång också. Det är segt. Men det gick rätt fort. Jag hade i och för sig tur, för jag hade två väskor. Så en fick jag, men inte den andra. Och det var när jag flyttade hem ifrån Spanien. Mm. Så ja, det var riktigt flax. Vi gör så här. Det finns många som har haft tuffa kvällar, och jag tror att det är många som känner att de förmodligen är too old for this shit. Och vi hade ju två personer som körde, nu ska vi kolla. Jag hade två personer som möttes under UFC Fight Night 211, och jag pratar om då vår svenska broder Ilir Latifi som mötte Alexej Oleinik. Och här är ju verkligen två killar som är på ålderns höst vad gäller MMA-karriären. 40 respektive 45. Och Ilir Latifi tog hem seger på den här matchen, vilket var jättekul att se. Det kanske inte var den mest publikfriande matchen vad gäller underhållning, men det var en seger till Ilir, och jag tycker ändå att min oro som var innan matchen lugnade sig väl en aning. Jag tyckte att Ilir gjorde bra i de positionerna han hade, men det märks också att båda två verkligen är i slutet på sin karriär, och det märks att det inte är två 20-åriga killar som möttes där inne. Men jag är superglad för Ilir, och när matchen väl var klar så pratade Ilir om att det här är min sista match på kontraktet och jag får lite se vad som händer. Det såg nästan ut som att han var redo att ta av sig handskarna, men han gjorde inte det. Han lät handskarna vara på, och jag tänkte, jag bara, okej, här trodde jag att handskarna skulle åka av, men de gjorde inte det. Men det lät lite som att får han inte fightas vidare i UFC, då lät det nästan som att han var klar. Det var i alla fall lite den känslan jag fick av honom. Att det hängde nog lite på vad UFC skulle göra. Det var inte uppenbart att det är över nu, utan det är över, det har varit en fantastisk resa, och jag håller med. Han har verkligen haft en väldigt intressant resa i UFC. Jag menar, på grund av att Alex inte kunde gå match 4 oktober 2014, alltså många år sedan, gått folk som Ilir fick möjligheten att hoppa in. Nej, förlåt, inte då, vad dum jag är. Nu låg jag helt fel. 6 april 2013, då fick han möjligheten att debutera mot Gegard Mousasi. Efter det, han vinner 2 matcher på rad, Cyril Diabate, Chris Dempsey, förlorar mot Jan Blahovic, och det var i Sverige där den förlusten åkte. Och jag tror att det var Blahovics debut, tror jag, eller om det var hans andra match. Men sen,
det var hans debut, ja.
Det var hans debut, eller hur? Det har sett bra ut. Visst, han har torskat 3 matcher där innan han nu har plockat hem de senaste 2. Men det känns ändå på ett sätt som att om det här är Ilirs sista entré in i en MMA-bur, så tror jag nog att det här är det perfekta avslutet. Han har fått gått ut med två stycken segrar i ryggen efter att ha haft det tufft med de där 3 förlusterna som han åkte på. Och jag är bara glad för att Ilir ändå kom in i UFC som han gjorde. Jag vet att många sa, åh, Dana, give him a lifetime contract, eftersom att han då ställde upp på att gå den här matchen. Jag håller inte med om den tesen, men summa summarum, med facit i hand, han fick uppenbarligen ett lifetime contract, för att han har ändå gått resten av sin karriär i UFC. Men nu, 9 år in i sin UFC-karriär, så verkar det som att Ilir kommer att kliva åt sidan. Vad tror du där? Tror du att han går fler matcher om UFC erbjuder honom att förlänga kontraktet? Tror du att UFC erbjuder att förlänga kontraktet? Eller hur tänker du på det här?
Jag var först lite osäker, men jag såg att han såg hans Instagram-inlägg igår. Då skrev han ju, thank you everyone, now it's time for new chapter and adventures. Så jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Alltså, jag tolkar nästan det lite grann som inte fortsätta i UFC, alltså nytt kapitel. Jag vet inte, jag får lite den känslan i alla fall. Jag är helt okej om han väljer att liksom satsa mer på coaching eller sådana saker, för han, alltså, fan vilken jävla bra MMA-brottningscoach och sånt han skulle kunna vara på All-Stars eller Redline eller vad som helst liksom. Men ja, väldigt, väldigt fin uppbyggnad och beskrivning där av hans karriär. Och jag tänkte på det också liksom när du var på att snacka om hans matcher. Fan vad alla hans förluster har åldrats bra, varenda en av dem, eller de i UFC det vill säga. Liksom, första förlusten mot Mousasi på kort notis, mindre än en veckas varsel. Alltså, det är nästan liksom en halv vinst det där, att gå tiden ut med Mousasi, som är en av de mest underskattade killarna i all MMA. Och sen, okej, visst, en tuff förlust på hemmaplan mot Jan Blachowicz. Blachowicz som sen gick vidare till att bli UFC-västare. Sen, ett par år senare, en tuff förlust mot Ryan Bader. Bader som visat sig faktiskt vara jävligt underskattad och som gick vidare till att bli dubbelmästare i Bellator. Sen, okej, förlust via domslut mot Corey Anderson. Corey Anderson som också har gått vidare till att göra väldigt bra saker i Bellator. Förlust sen mot Volkan. Volkan som verkar vara lite pånyttfödd nu. Nu tränar de tillsammans på All Stars. Och sen kontroversiell förlust mot Derek Lewis. Derek Lewis som har utmanat om UFC-titel 2 gånger. Visst, en av dem var interimtitel, men ändå. Och sen alla hans bra vinster. OSP, Tyson Pedro, John Villante. Innan John Villante var typ skräp. Fan, vilken karriär. Och jag blev extra glad också för att han är Malmö-påg. Levde upp till smeknamnet Lyftkranen för Rosengård / Sledgehammer. Iller i mitt hjärta alla dagar i veckan och 2 gånger på söndag. Riktigt jävla kul att ha följt hans karriär. Jag undrar lite, alltså jag är nästan lite halvt hoppas på att det är dags att lämna UFC. För jag vet inte om tungviktsdivisionen är rätt egentligen. Men sen kan jag förstå att kanske vid hans ålder så blir lätt tungviktsgränsen kanske lite svårare. För han har ju en sjuk fysik. Hur som helst, jag är bara tacksam för alla minnen och fantastiska avslut han har gett oss. Och en riktig pionjär vad gäller liksom Malmö MMA också för den delen. Jag vet inte om någon kan, än i alla fall. Alltså, Gurram är ju egentligen lite Lund, men vi har claimat honom som Malmö. Liksom, men i dagsläget i alla fall, det finns ju ingen som kan skina som Iller har gjort liksom, för Malmö MMA och skånsk MMA på det sättet. Alltså, han har varit lite grann svensk MMAs Zlatan på det sättet liksom. Alltså, kommer från Rosengård, tar den här chansen på kort notis mot Musasi och sen bara rullar med det och får det att funka. Och bara härligt att se. Alltså, stort tack Iller för allting oavsett vad som händer.
Ja, men jag känner samma sak. Första gången jag sprang på Iller stod han i dörr när jag var i Malmö och hade kört stand-up. Så stod han på någon nattklubb där och var dörrvakt. Och jag vet att jag nämnde att jag visste vem han var, att han var fighter och sådär. Jag tyckte han var roligt och det har varit en jävla resa sedan dess. Mycket som har hänt. Och, men kul. Väldigt, väldigt roligt. Och som du säger, hans förluster har åldrats väldigt bra. Speciellt Musasi och Blavic och Bader har ju åldrats extremt bra om man säger så. De tre. Men mot Bader, det var slarv. I den matchen hade det kunnat sett väldigt annorlunda ut. När jag kommenterade den, jag och Mange sa att han måste sluta doppa huvudet och dippa med huvudet åt sidan. Och boom, i rond 2, då var det ju det brutala knät som skickade ner honom. Men bortser man från det, jag menar, det är bra. Och jag är glad att han får gå ut nu med 2 stycken vinster i ryggen. Och vi får se. PFL, jag har lyft det flera gånger. Han hade Sadibo med sig i ringhörnan också, PFL. Kanske skulle vara någonting för honom. Testa den turneringen. Jag tror att det skulle vara rätt steg på något vänster för honom att kanske prova och vinna den där miljonen. För jag tror att han skulle ha potential där. Och kanske skönt också att komma in i en annan organisation där det är ett annat typ av motstånd. Jag menar, Sean O'Connell som han vann över gick ju och plockade hem den där miljonen i tungvikt också, tror jag att det var. Så det,
jag tror det var lättungvikt faktiskt.
Var det lättungvikt? Det kanske var då. Men ja, jag tror definitivt att det hade varit någonting för honom att testa ifall han nu vill fortsätta. Annars har jag inga problem om han fortsätter och, eller satsa mer på coachingen och finnas där för andra fighters och hjälpa dem och bara ge av den här många år visdom i gamet som han nu har haft. Ändå en lång karriär inom MMA, lång karriär i UFC. Så som sagt, tack för
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, helt rätt. Fan, jag, PFL, jag gillar faktiskt den tanken. De har ett par bra tungviktare, men Ilir slår så jävla hårt. Han är så jävla hård liksom. Det, jag hade inte bangat på den chansen faktiskt.
Nej, PFL.
Ja, oavsett, jag var glad för honom liksom, oavsett vad som hände verkligen. Alltså, det låter klyschigt, men han har förtjänat att göra precis vad fan han vill. Det, ja, det är så jag lämnar det liksom.
Ja. 100%. Vi hoppar på huvudmatchen. Jan Chunan, Mackenzie Dern, den gick tiden ut. Segraren var Jan i slutändan. Vissa skriker rån. Jag håller inte med om att det är rån. Jag tycker nog att det hade väl typ kunnat gått lite hur som haver, men jag vet inte. Ibland tycker jag man ropar rån kanske lite för enkelt och lite för lätt. Jag tycker väl inte att det var det i det här fallet, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att Mackenzie Dern försöker mycket. Men samtidigt, man glömmer också att Jan försvarar väldigt mycket och stoppar otroligt mycket utav Dern. Och där blir det lite svårt ibland att tänka vem är egentligen som ligger i ledning. Jag tror att ibland man stirrar sig blind på attackerna, men man missar ibland också hur mycket den andra lyckas försvara. För att hur man än vrider på det, så Jan stoppade ju allting som Dern hade att ge. Och det på något sätt får jag nästan mer respekt för, med tanke på att Dern är den hon är och hennes specialitet, och att Jan lyckades att ändå stoppa upp allting. Det var aldrig någon gång där det var så här, och nu är det helt kört för Jan. Utan mer var det så här, okej, här kommer hot. Ja, hon löser det ändå. Hon lyckas komma därifrån. Vad tycker du själv om det där? Rån, inte rån, rätt eller inte rätt segre?
Jag skulle definitivt inte säga, alltså, jag kan väl förstå, alltså, hyfsat jämnt, ja, absolut, och jag håller väl med dig till viss del om det här med att hon stoppade mycket. Sen egentligen så ska man ju inte riktigt få poäng för försvar på det sättet, men jag vet, alltså, nu har jag inte sett egentligen hela galan med de allra färskaste ögonen, för att jag har gått på historiskt lite energi liksom denna veckan, eller förra veckan rättare sagt. Jag tyckte första, tredje och fjärde ronderna 10-9 till Jan. Alltså, båda två hade sina stunder, men det var det jag trodde, 3 ronder mot 2. Och tills jag ser om det, så är det väl där jag kommer behålla det. Jag tyckte också som dig, Palla, att jag blev väldigt imponerad över Jans försvar. Nedtagningsförsvaret satt väldigt bra också för det mesta. Liksom, alltså förr eller senare på loppet av 5 ronder mot någon som verkligen vill ta ner det till marken. Så det kommer ju hända. Men hon lät inte riktigt Dern göra jättemycket där. Och sen så tyckte jag att Jans jabb satt väldigt fint. Den vänstra jabben satt ganska bra. Hennes striking i helhet, alltså med händerna och hennes boxning, tyckte jag satt ganska bra. Jag tycker inte rån. Jag har inte riktigt varit engagerad nog i matchen heller för att liksom verkligen tänka på det sättet. Liksom. Så, nej, jag tyckte det var rättvist. Var det den mest wowiga prestationen jag sett i den divisionen? Nej, jag är fortfarande mycket mer hypad på Marina Rodriguez egentligen i alla avseenden. Men en stabil vinst för Jan, som var väldigt behövlig. Hade hon fått 3 raka förluster, så hade det varit ganska illa faktiskt.
Ja.
Så jag tycker, alltså, det känns som att det är så varje gång det är en jämn match. Rån. Alltså, folk, ni måste sluta överanvända det ordet liksom. Det blir så urvattnat, och det kan inte vara jämnt och ett rån samtidigt. Kom igen, people.
Nej, så är det verkligen. Och jag vill bara tillägga, jag menar inte att man ska få poäng för försvar, men jag menar att det blir inget riktigt poäng heller när man inte lyckas få någonting uträttat. Det är mer det med att det blir lite nollning.
Ah, jag menar,
försöker någonting med den andra försvarar. Sen tycker jag att det är stor skillnad på någon som går på 10 stycken submission-försök. Då jobbar man verkligen. Men när det blir ett så här, oj, hon försöker sätta en gogoplata och man ligger där och vrider sig i ungefär 2 minuter, då är det bara kontrolltid egentligen. Det är lite så jag ser det.
Ja, okej, okay, ja, ja, det är sant. Ja.
Så det är lite den tanken jag. Men sen satt inte jag och tokräknade ronderna heller. Och jag måste också säga att jag tappade lite fokus i slutet av den matchen. Och sen såg jag att Jan hade vunnit typ när sista ronden var på gång. Så då öppnade jag mina sociala medier och då ser jag att hon vinner. Och då tänkte jag, okej, det var väl inget konstigt i sista ronden. Det är så här det ser ut just nu. Jag för mig däremot att Dern fick rätt mycket kontrolltid i sista, vill jag minnas.
Att jag gav nog Dern sista ronden.
Ja, och jag har inget problem med, det, då, med det heller. Yeah. Jag tror bara att jag tycker att när de väl var stående så tyckte jag väl att det var just att där blev skillnaden för mig. Att Jan var den som fick ut mig. Hon skakade Dern vid några tillfällen. Men sen de hamnade på marken så det var aldrig att jag riktigt kände att oj, vilket hot Jan är utsatt för. Och nu är reglerna ju ändrade lite också. Att du blir inte premierad bara för att du får ner en person, utan det måste hända mycket mer. Och det var kanske inte så mycket slag och sånt från Dern heller. Men alltså, så det här var en match också som det kan vara så att Jans kontrakt hängde på en skör tråd. Så hon var nog den som kanske behövde vinna. Jag tror att det spelar ingen roll att Dern torskade igen. Hon kommer att få en möjlighet till. Jag tror att hon drar publik och sånt också. Hon har det namnet hon har och hela sin BJ-erfarenhet och mycket fans därifrån. Men samtidigt håller jag med. Det kändes som en match som den tar ingen någonstans. Med största sannolikhet så är det en som går förbi den andra i ranking. Och det var ju Jan, eftersom att Dern var ett steg högre rankad än henne. Så lite konstigt main event, men det har vi redan pratat om i förra avsnittet.
Yeah.
Jag tyckte att Marianne Rodriguez var den som kanske borde ha haft i sådana fall, eftersom att hennes senaste två vinster är de två. Så att det är lite konstigt att den här matchningen var gjord som en huvudmatch, kan jag tycka. Samtidigt fattar jag. Dern är ett namn, Jan är ett namn, I get it, jag förstår. Men whatever, helt enkelt. Inget rån från min sida, jag tyckte inte att det var något speciellt. Jag håller med i det. Alltså folk det ropas på tok för ofta rån, och jag tror att man måste lugna sig med de typen av uttalanden. Det blir bara så grumligt hela tiden när man ropar rån på allting, för till slut, det blir som att ropa varg. Man vet aldrig vad som är vad. Utan det är rån hit och dit. Och jag märker också att folk kan inte läsa statistik heller, har jag sett. Väldigt många gånger vill folk använda statistik som ett bevis för att den andra vann, men som en gång, jag tror att det var just vad heter det? Det var när Nate Diaz och McGregor gick andra matchen. Då tittade man och då var det någon som pekade på, men kolla, attempted strike från Diaz är mycket högre än attempted strike från McGregor. Och då sa det jag bara, jo, alltså du kan ju skjuta 100 skott på mål, men om din motståndare skjuter 2 och ett av dem är mål, då vinner man. Det spelar ingen roll att man har försökt slå. Att slå i luften är inte det du vinner på. Kruxet är att Holly Holm vinner ju ibland matcher bara att bokstavligen slå i luften för att hon gör sina ljud. Men attempted strikes säger ju ingenting. Den är ju bara intressant för att se hur mycket man har landat. Procentuellt sett, statistiskt sett. Men annars, nej, jag vet inte. Jag tycker inte att det är många gånger vill man gärna läsa fel på även dem. Men jag gör så här, jag tar fram statistik för just den här matchen, bara för skojs skull. Okej, låt oss kolla statistik. Går in på Fight Metric och då har vi Mackenzie Dern skickade eller attempted 151. Träffat med 61. Vi har Jan som har skickat 195, prickat med 113. Hon har alltså 18% mer i träffar än vad Mackenzie Dern har. Kollar vi på nedtagningsförsök så är det 11 stycken från Mackenzie Dern, men Jan har stoppat hela 9 stycken av dem då Dern bara fick till 2. Kontrolltiden är 9-19 för Dern och den är 4-11 för Jan. Så att, jag menar, tittar man här ändå, om man nu ska titta på statistik, så tycker jag ändå att man ser att det är väldigt mycket som har hänt från Jans hörn också i det här. Och kollar man bara då på antalet just stoppade nedtagningar, det är väldigt mycket. Och jag tror inte många räknade med att hon skulle ha den typen av nedtagningsförsvar mot just Dern. Men då har Jan och de också sagt det, hon bara, strikingen, den har jag struntat i att träna helt. Allting har bara läkat på liksom brottning, försvar, BJ. Det är där de har lagt all fokus in på det här campet. Och det lönade sig. Så jag tycker ändå att bra prestation. Folk där ute, sluta ropa rån om det är så ni känner. Men ibland går det inte alltid som man vill. Men då får man göra Legendaren en gång sa själv: "The famous Joshua Fabia, did you watch the fight in slow motion?" För det är det man alltid måste göra efter en match. Man måste titta på alla matcher i slow motion för att verkligen förstå vad som har hänt där inne. Jag tror att gör man det så slutar man även att ropa rån.
Ja, jag tycker den statistiken är väldigt, väldigt talande egentligen. Mm. Att det bara målar en väldigt tydlig bild av att Jan fick igenom mycket mer av det hon ville än vad Dern gjorde.
Ja.
Och sen, liksom, visst, jag kan väl förstå att kanske någon kan tycka att okej, okay, men ett legit submission-försök kanske borde räknas mer än några enstaka slag. Och vet du vad, det kanske finns ett argument där, men nej, jag kan tycka att när inga av de tre domarna ser Dern som tydlig segrare, det var bara två såg Jan och sen en såg det som oavgjort. Mm. Och statistik, alltså när majoriteten av allting är inblandat talar för den ena, då får man väl ändå säga att det stämmer. Så ja, jag håller med. Alltså det här, rån ska användas för typ Diego Sanchez mot Martin Kampmann. Alltså ja, den typen av matcher där det typ, han svingade bara i luften och blev prickad 2-3 gånger varje gång han kommer in. Ändå är det Sanchez som vinner matchen. Hur? Sådana matcher i rån. Detta är definitivt inget rån.
Nej, och jag tror att många gånger så kommer det här lite klyschan som folk säger. Ja, men du vet, domarna, de kommer inte riktigt ihåg vad som har hänt under matchen. Så att avslutar man bara ronden på ett sätt, så då tar man hem. Och det stämmer inte. Jag skulle mer säga att det är publiken som tittar som blir förblindade av hur en rond avslutas, alternativt hur den sista ronden är. Att man tänker, oh, wow, men kolla, hon kontrollerade ju Jan i liksom 4 minuter av den sista ronden. Jo, men det var också 21 minuter som har pågått innan det. Och där tror jag det att man kan bli som publik själv rätt förblindad. Jag lyssnade på engelska kommentatorerna här och jag tycker väl att Paul Felder tog väl, det var lite för mycket parti Dern. Det var lite för mycket att han var så inne i att Dern är så duktig på BJJ, så nu ska vi se vad som händer. Så att man missar istället hela tiden att oj, men vänta nu, Jan stoppar henne flera gånger. Dern får inte ut det här, men det var hela tiden och nu ska vi se, och nu ska vi se, nu är hon i den här positionen, nu ska vi se. Och det är jättelätt att hamna där. Jag har själv hamnat i en sån sits, men ibland så kan man bli lite för förblindad av vad den andra är bra på, att man hela tiden bara förväntar sig att nu kommer det. Typ som att Joe Rogan tycker att Stephen Wonderboy Thompson och Tyron Woodley 1 och 2 var sjukt spännande matcher för att man visste aldrig vad som skulle hända. Nej, ingenting hände. Som är facit i hand så var det bara 2 stycken skitmatcher. Men han tycker fortfarande de var jättespännande för att man visste inte när någon skulle släppa loss. Och ja,
den ena var ju spännande, men den andra var ju alltså som att käka 8 rax liksom.
Ja. Nej, det är otroligt. Men jag tycker att vi släpper den här matchen och vi rullar helt enkelt vidare. Randy Brown, Francisco Trinaldo stod för co-main event. Alltså det var ingen match som fastnade för mig på något sätt egentligen. Brown vann den. Jag tyckte väl inte att det var något jättemycket mer än det att så här fördjupa sig. Jag vet inte hur du känner.
Nej, alltså det var en ganska okej match sådär. Alltså Trinaldo, han är ju lite sådär knepig för att han kan ibland få roliga fighters som ser lite tråkiga ut, speciellt strikers liksom. Jag tänker typ John McDessie-matchen, jag kommer inte ihåg de andra, men alltså han gör ju helt rätt. Alltså han tar matchen dit han vill ha den. Ja, jag är väl helt okej med domslutet. Jag, som sagt, alltså lyssnarna får ta mig lite mer en grutta salt för att, igen, historiskt låga energinivåer de här dagarna för att för mycket arbete. Men ja, jag tyckte att det var en ganska, det var tyvärr inte en sån vinst som typ Randy Brown kanske hade behövt mot ett sånt här namn. Hade han gjort ett starkare intryck, då hade alltså han hade fått alltså sådär raketfart upp genom rankningen. Nu är det typ okej, det var en bra viktig vinst. 4 raka, väldigt imponerande. Men det är ingen som kommer snacka om prestationen. Det är ingen som bara sådär, wow, nu måste vi matchmaker detta. Hur ser det ut? Vem är i övre skiktet av topp 15? Liksom? Nej, det är tyvärr inte det som man kanske hade behövt. Men Okej, shit, han är inte så ung. Jag trodde han var yngre. Han är 32. Okej, mm. du får rappa på lite rude boy. Ja. Men samtidigt, han mötte ju Trinaldo som är typ vadå, 45. Så ja. Det, ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det är sjukt. Det är sjukt att Ronaldo ändå still going strong, alltså, måste man ändå säga. Trots förlust så han är där inne och han ställer till problem för dem man möter. Jag tycker vi rullar vidare redan här också. Hörni, Barcelos, alltså jag vet inte vad som hände med Trevin Jones, men det hände ju ingenting. Jag vet inte, alltså när man fick se den här slagstatistiken mellan ronderna, så han låg ju på ensiffrigt på alla ronder, alltså Trevin Jones då. Han fick verkligen inte ut någonting i den här matchen. Det där är väl definitionen av att det låser sig in i buren. Alltså den här statistiken är helt... Hur många slag tror du Trevin Jones träffade med under 3 ronder?
Jag vill säga 32.
Det hade kunnat varit helt rätt om du klövde där på 3. Han satte 11.
Var det så lite? Åh, herregud.
Ja, han satte 11.
Åh, jävlar.
Av 57 attempted. Då har vi istället 119 attempted mot 73 från Barcelos. Det är galet.
Alltså, fy fan. Alltså, då var det nog bara det att jag tänkte att några Barcelos slag kom från Trevin Jones. Ja. Alltså, det där var ju en good old fashioned ass beating. Alltså, jag gillade den sekvensen. Alltså, det finns en gif och video ute nu där Mark Zuckerbergs fru typ tittar bort och grimaserar för att, alltså, det ser ut som Jones håller på att bli avslutad. Jag tyckte att det mest överraskande nästan var att bara en domare gav 30-25, eller... Jag kanske inte just att det måste vara 30-25, men 30-26 åtminstone. Två stycken domare bara gav det 30-27 som att det var en vanlig sådär. Typ, nej, detta var en typ spel mot ett mål. Mm. Enligt de nya kriterierna så ska det ju vara lättare att få 10-8 ronder. Igen, jag vill bara att ni ska vara konsekventa. Ja, det är det enda jag vill. Ska 10-8 vara hyfsat, alltså lättare att få, då vill jag se det implementeras. Men ja, hur som helst, liten avstickare där. Snyggt gjort av Barcelos, verkligen.
Ja, nej men riktigt snyggt. Och jag var, innan vi började, så sa jag så här, men han flyger lite under radarn, och sen såg jag, oj, han har visst förlorat 2 matcher rätt så nyligen. Men jag tror att Tony Barcelos i alla fall en väldigt underhållande fighter. Jag tycker definitivt att det är någon man ska hålla ögonen på.
Alltså han är ändå den enda som har slagit Said Nurmagomedov i UFC.
Ja, så. Ja, exakt. Sadiq Yusuf fick ju en ny motståndare på kort varsel. Vi lyfte ju rätt mycket kritik mot Don Chaneys. Vi tyckte väl inte att han skulle vara där inne och kanske möta någon i Yusufs nivå. Och jag sa det att ja, det Yusuf behöver göra, det är att bokstavligen köra över den här killen, för att om den här matchen, jag vet inte om jag sa att matchen går tiden ut, men han måste liksom få det att se enkelt ut. 30 sekunder in så var det en giljotin och det var över. Så Sadiq Yusuf fick då se extremt enkelt ut. Så Sadiq Yusuf visade att Don Chaneys har ingenting i den delen av rankingen att göra just nu. Nu har ju också Don Chaneys såklart tagit den här matchen på kort varsel, och han lär väl få en match till i alla fall. Men snyggt jobbat av Yusuf, fick då se väldigt, väldigt enkelt ut den dagen. Är det något du vill tillägga på det mötet?
Nej, det är svårt att tillägga. Liksom, alltså Yusuf anpassade sig perfekt, försvarade nedtagningen, kombinerade både defensivitet och offensivitet. Som du säger, fick det se enkelt ut. Det är precis det jag hoppades på och nästan förväntade mig att se från Super Sadiq Yusuf. Det enda, jag vill bara, alltså, boka om Chikadze-matchen eller vem som helst, alltså, som är topprankad nu, för att Yusuf förtjänar det. Han förtjänar en stor match och jag vill gärna se den ASAP. Liksom.
Ja. Det är, jag är väldigt nyfiken på den matchen och hoppas att vi får den. Okej, nu kommer vi till Vyacheslav Borchev. Är hypen över?
Kanske, det var lite detta jag var rädd för egentligen, att liksom Ja, att hans svagheter kommer bevisas, och ja, det gjorde det. Det finns en tydlig väg till seger mot honom, och Mike Davis tog den. Jag klandrar inte honom där. Jag tyckte Davis gjorde bra, hade flera bra tillfällen på fötter också. Ja, alltså beroende på hur det beror på vad de vill göra med Borce. Vill de ha någon som kan bjuda på underhållande striking matcher, sätt honom mot en annan striker i så fall. Annars så har han visat sig vara ganska endimensionell, och om UFC inte är så sugna på det, så kan jag förstå om de vill släppa honom liksom. Det, ja, men hur som helst, alltså, ja, tyvärr, alltså, jag kan inte stå och göra hans dans längre och med sådär på ett helhjärtat sätt, för att du måste kunna försvara nedtagningarna.
Ja, jag blir inte heller förvånad om han blir klippt. Han kom Contender Series-vägen, vann en match lite spektakulärt, men sen efter det har han ju bara fått problem. Och nu har ju alla fått det så kallade blueprint, ritningen på hur man, ska man säga, tar bort grunden ifrån Borchev, och för att på så sätt sänka bygget som är Slava Class. Och ja, den här killen kommer få det tufft, och jag tror att det är bättre att han blir klippt nu, sticker iväg till en annan organisation, jobbar på sina otroligt stora hål som den killen uppenbarligen nu har i sitt game, och kommer tillbaka om 2-3 år igen. Det är nog det enda jag kan säga. Jag vill ta upp en match till innan vi avrundar första avsnittet av två den här veckan. Och det är, jag vet att du bara har sett slutet på det här, men jag såg hela matchen och jag är bokstavligen blown away. Det här är en av de bättre matcherna som jag har sett på väldigt, väldigt länge. Kanske till och med en match som har potential att kanske till och med bli fight of the year i min mening. Ifall jag skulle göra en topp 5 eller en topp 10, så tror jag nog att den kommer ligga där. Daniel Gustavo Santos tog sig an Sexy Mexi John Castaneda. Den här matchen varade i 2 ronder och den avslutades 4-28 i rond 2. Första ronden, John Castaneda bokstavligen, alltså snudd på äger Gustavo Santos i första ronden. Jag tror att han wobblar till honom och skickar ner honom på canvasen. Jag vet inte om det är 2 eller 3 gånger rent där det verkligen blir chicken legs, och jag tänker oj oj oj. Vilken fin seger för Castaneda, som bokstavligen håller på att bara demolerar Santos här inne. Rondvila, alltid intressant i en rondvila vad som händer. Men när man har haft en sån här tuff första rond, då brukar man som åskådare mer tänka att okej, okay, det är en tidsfråga innan den här killen åker på sin fjärde knockdown. Och sen är det över. Men jag vet inte vad som hände. För att när den här Gustavo Santos kliver ut i rond 2, då är det han istället som kommer ut med så otroligt mycket energi och verkligen ger inte Castaneda en millimeter, och han låter inte honom få en sekund att återhämta sig. Han får ingen möjlighet någon gång att bara få lite fotfäste. Det är sån sjuk press ifrån Gustavo Santos att det slutar med att John Castaneda blir knockad. Det är ett brutalt knä som uppföljs av 1-2 slag. Domaren hoppar in. Det är över. Det är över. Och det är en sån snygg vändning. Det här, gott folk, är definitionen av fight of the night. En person ligger under. Man tror att han är helt borta. Han är uträknad. Det finns ingenting kvar. Men då går in för en rondvila. Och där vänder hela spelet bara. Och då är det den som låg under. Det är som en actionfilm. Det är som en typisk Rocky-film. Han bara står och tar jabbarna där i de första 5 ronderna. Och sen vänder han på det. Nej, grymt. Jag vill se Gustavo Santos snart igen. Jag är så hype på den här killen. På grund av det hjärtat han visade upp mot Castaneda. Wow. Det är verkligen det enda jag kan säga. Wow, vilken match. Har ni inte sett den? Kolla upp den. Vad gör ni? Hur kan jag missa det här?
Ja, helt rätt. Jag såg bara avslutet och då tänkte jag, ah, okej, okay, ja, men då var det väl Santos som dominerade. Men ja, alltså, ja, med detta, du har sålt in det bättre än vilken Hollywood-trailer som helst hade kunnat göra. Så du måste, ja, det blir första läxan efter detta.
Ja, men du måste kolla. Det skriv till mig efter att du har sett den, för den här matchen var, alltså, den var helt magisk. Helt magisk. Jag vill lyfta en sista sak bara, innan vi överger det här. Zuckerberg var där, Mark Zuckerberg, Mr. Facebook. Han var där och kollade, det verkar som att de har hyrt ut hela arenan, precis som McKenzie Dern hade sagt. Som jag kan förstå varför Dana White dementerade det här, för att jag tror också att det kan vara en liten säkerhetsaspekt i det, att man inte vill annonsera ut att Mark Zuckerberg är där. Av vilken anledning som är inget konspiratoriskt nu, jag bara menar att det kanske är bra att de håller lite så här hemligt. Det syntes ju i TV att han var där, så inga konstigheter. De satt längst fram och hela den biten. Men jag reagerar väldigt mycket på pros reacts på Twitter.
Mm.
Folk störde sig jättemycket på att han var där. Väldigt många kände sig otroligt provocerade över att han var där. Jag tycker det är en konstig reaktion på något sätt. Det var ungefär som att vem som helst kan inte hyra en arena för att sitta och kolla på den. Först och främst, de har hyrt Apex. Det är inte som att de har hyrt en arena med 43 000 pers och så sitter Mark Zuckerberg där själv med sin tjej. Alltså de har hyrt ut en ganska liten arena som rymmer. Det är inte ens 1000 pers. Jag vet inte ens om det är några hundra pers. Jag tror att det är typ 300 eller 400 personer på plats där. Jag kan ha fel, men det känns som att det är väldigt litet och exklusivt. Men vad tycker du? Är rätt eller fel att de tycker och tänker så som de resonerar, fightersna där? Eller hur tänkte du på det där? Du kanske inte ens har sett det.
Alltså jag kan väl förstå till viss del att kanske vissa fighters tänker att okej, hade det varit jag så hade jag velat ha liksom nära och kära där, och jag ville ha min familj på plats. Det gick inte för att allting var uthyrt liksom. Jag kan väl förstå till viss del, men sen samtidigt alltså, med risk för att låta som en bolshevik, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, pengar styr, och om det är någonting Mark Zuckerberg har så är det pengar, och detta skulle inte vara första gången som UFC har böjt sig för pengarnas skull liksom. Jag menar, låt oss vara ärliga, om Nordkorea hade de pengarna som typ Mellanöstern, alltså Abu Dhabi, de har, tror fan att vi hade sett UFC i Nordkorea liksom. Det kanske är lite, jag tror jag är lite grann, men ni fattar poängen. Alltså det finns ju en hel del problem i de gulfländerna som överskuggas ibland av vissa saker som, och de sakerna är liksom $100-sedlar. Så jag kan förstå det, men jag vet inte varför folk är överraskade på något sätt. Det är liksom, det är pengar som styr världen. Det är så det är. Det hade inte förvånat mig om Dana White hade gjort samma sak liksom, om det hade varit någon boxningsmatch kanske någonstans. Så han hyr ut hela den här lilla lokalen till sig själv och sina vänner. Jag hade inte varit ett dugg förvånad. Alltså det är så här rika människor beter sig, och det gör det inte jättekul kanske, men jag är inte förvånad i det minsta.
Nej, inte jag blev mer förvånad över reaktionen. Jag tänkte bara, oj, var det så här folk blev på något sätt nästan kränkta, och kände jag, oj, ja okej, en person i den här arena, nu blir vi kränkta, och sen sitter folk och grinar över att folk är kränkta på andra grejer. Så jag upplevde det bara som jättetöntigt.
Ja, faktiskt, den dubbelmoralen liksom, ja. Folk bara typ, varför blir det kränkt över att det inte är sådär etnisk representation i saker, eller varför sådär ändå samhälleliga problem liksom, jävla snöflinga, sen så händer detta, och det var typ mina känslor då.
Alla, Quinta var väl den som var hårdast ut på det här tåget. Jag tror han la upp 2 tweets eller 3. Jag vet inte, jag ville bara ta upp det. Jag tyckte själv att det var en ganska töntig reaktion. Jag blev så förvånad när jag såg det. Oj, är det så här folk reagerar på att han var där? Men det kanske är att de har känslor mot Facebook också, och att det är det som är mer provocerande. Hade det varit någon annan kanske de inte hade reagerat riktigt så. Men,
ja, jag tror också det.
Det kan vara så. Okej, där har ni det, kära vänner. Del 1 är avklarat. Vi rullar vidare med del 2 där vi kommer att prata om Wolf Fighting Promotions. Så vi hörs där.